Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Linus Larsson. Linus är utbildad viltmästare och ansvarar för jakten på godset Trolle-Ljungby. Och många av er har säkert sett Linus i diverse filmer på bland annat My Outdoor TV, där han guidar jägare till bland annat helt fantastiska bockar. Och vi kommer prata mycket om bockjakt, för Linus är otroligt duktig på just förvaltning. Och det tycker jag själv är intressant, och jag vet att många där ute tycker att det är intressant. Men det är inte bara bockar vi pratar om, utan vi pratar om massa andra saker också, såklart. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Nu kommer Kalle här med byxorna till Bassett-stället som vi ska prata om. Hej Kalle!
Hejsan!
Och nu ligger då både jacka och byxor framför oss, stället Bassett.
Precis, det är ju vårt vaddade allround-ställe skulle man kunna säga.
Vi har ju tidigare pratat om frost, vilket ju är ett varmaste ställe. Det här ser ju också väldigt varmt ut, men är inte lika vadderat som frost, va?
Nej, men precis. Det är lite lättare vadd som gör att det kan passa till lite fler jaktformer egentligen.
Mm. Sen så kommer ju faktiskt jackan i två olika varianter, eller hur?
Mm.
Det finns ju en i det här liksom murriga gröna, som är samma då som frost och griffon bland annat, som man kan kombinera. Men sen så finns ju jackan i varselfärg.
Ja, precis.
Och det är ju grymt att det alternativet finns. Sen är det väldigt mycket fickor.
Dubbla radiofickor för höger- och vänsterskyttar.
Mm.
Större bergfickor ner till som du kan få ner mycket saker i. Och ficklock som du kan fästa upp med en magnet här in under. Och sen är det ju en ryggficka då, som det är också på alla.
Mm. Och sen så, det är ju samma tyg och samma nyans på detta som andra ställen. Så det går ju att kombinera. Så har man då kanske griffonstället hemma, så kan man ju liksom, den här jackan funkar jättebra till de byxorna. Eller frostbyxorna då till exempel, som är ännu varmare om man vill göra så.
Ja, precis.
Återigen ett fantastiskt ställe som känns väldigt allround vid kallare klimat. Och sjukt snyggt. Gå in på chevalier.se och kolla på Bassett, tycker jag. Tack för att du ville prata med mig.
Tack så mycket.
Vi befinner oss just nu på godset Trolle-Ljungby i nordöstra Skåne. Och mitt emot mig så sitter viltmästare Linus Larsson. Välkommen till podden, Linus.
Tack så mycket. Tack.
Hur mår du?
Jo, tack. Jag mår bra.
Gott.
Det är lite nervöst nu, vi är snart i dags.
Ja, när vi spelar in detta så är det alltså den 14 augusti. Mm. Och 16 augusti är ju ett ganska speciellt datum för väldigt många jägare. Och inte minst dig.
Absolut, det är så. Det är premiären då, bockjakten här i södra Sverige.
Och jag är ganska övertygad om att vi kommer prata mycket om bockjakt och gärna om förvaltning av bockar och liknande. Mm. Men jag tänkte ta det lite från början.
Ja.
Du arbetar här och är ansvarig för jakten. Vill du berätta lite grann om godset?
Jag arbetar här som viltmästare, utbildad viltmästare i Danmark för typ drygt 20 år sedan. Mm. Och har jobbat här på Trolljungby sedan dess och hållit på med den här typen av förvaltning. Och Trolljungby är ett av Skånes största gods, inte störst dock, men vi är ett av de större godsen här i Skåne på drygt 12 000 hektar.
Mm.
Och det mesta hänger samman i ett stycke kan man säga, här uppe i den nordöstra delen här runt Ivesjön och här. Och det har ju varit en lång tradition, framförallt från ägandesidan. Alltså greven här har ju hållit på väldigt mycket med jakt i sina dagar och är väl en av de levande i landet som jag tror har jagat och skjutit allra mest vilt, tror jag, nu om man summerar det. Och han har haft ett brinnande, eller har ett brinnande intresse för jakt fortfarande och tycker det ska vårdas och förvaltas väl. Och det är lite där jag kommer in i bilden då, som anställd viltmästare.
Mm. Och det är alltså greve Trollevaktmeister?
Trollevaktmeister, ja, precis. Mm. Greve Trollevaktmeister har ju varit här under hela sitt liv, uppväxt här på gården och har hållit på med jakt under hela sitt liv.
Mm.
Och har alltid haft en väl fungerande viltförvaltning. Både då när man har haft anställda personal som har skött det här, men jag har också till min hjälp både jakteleverna och assistent, så att det inte bara jag själv enkom som styr detta, utan det krävs ju lite personer för att hålla detta igång och naturligtvis många som är med och hjälper till på mer eller mindre frivillig basis.
Och på era 12 000 hektar och runt omkring det också såklart, så är det ju inte bara bockar, utan ni har ju i princip allt svenskt vilt kan man väl säga.
Ja.
Det är kron och dov och mufflon, ja. Finns det gott om.
Amen.
Och älg.
Enstaka.
Ja, det är enstaka antar jag. Det finns ju inte jättemycket älg i Skåne idag.
Nej.
Är det någonting som ni har jobbat för att få älgen att stanna? Eller går det?
Vi har ju problematiken här nere i Skåne som på många andra ställen att våra marker kryssas ju av vägar kors och tvärs. Och en period var det så att vägen skördade mer älg än vad vi sköt. Och det hålla på med en älgförvaltning då är ganska svårt, för det blir liksom, även om du sparar honjor. Vi har inte skjutit en ko liksom sen jag kom hit på, nu gör jag lite för vi sköt en som var trebent, men annars har vi inte skjutit en ko på ungefär 20 år, och det händer ingenting med alltså populationen växer sig inte starkare överhuvudtaget. Så att jag tror att grunden för att få en stam numerärt och bli större, det är i alla fall att man har honjur. Det är det grundförutsättningen. Sen att det ska finnas en hane för att det ska bli fler, det fattar jag också. Men grunden måste finnas att det finns honjur. Och det har vi alltid varit rädda om genom tider på allt vilt egentligen.
Mm.
Men framförallt på älgen som är så pass liten numerärt. Och då vi kan väl säga att vi märker ingen större skillnad. Tvärtom har ju den dalat hos oss också, så idag skjuter vi bara max ett par älgar om året. Men absolut, vi har inte riktat några särskilda insatser för just älgen. Visst, vi har ju viltåkare och så vidare, och det är klart att älgen går beta där också, men av de här 12 000 hektar skog vi har på Trolljungby ungefär, så lite slarvigt så är väl 6 500 hektar skog. Så av 12 000 hektar mark så är det väldigt mycket skog, och den skulle kunna hålla en rätt så häftig älgstam.
Ja, verkligen.
Och backar man bandet till 80-talet, alltså typ 10-15 år innan jag kom hit, så sköt man väldigt mycket älg under en period. Det var väldigt mycket älg i Skåne. Då hade man en licens på 20 älgar om året. Så att det är ju rätt så mycket för att vara här nere i Skåne.
Mm.
Men som sagt, nu skjuter vi kanske en eller två.
Mm. Och det är oftast någon kalv då kanske?
Ja, mina restriktioner är väl egentligen så, jag tycker att kalvarna är generellt för dåliga. Så att det vi siktar in oss på, det är tjur 1-4. Så det är egentligen bara det vi lägger på. Så varje år har vi någon tjur som är lite större. Liksom, men oftast då pinntjur eller upp till och med gaffel.
Och om vi tittar på din resa då, innan du kom hit. Så du utbildade dig till viltmästare i Danmark, säger du.
Yes.
Men jag vet också att du var elev till PA, va? Som är på Eriksberg idag.
Per-Arne Olsson har varit elev hos. Dock inte på Eriksberg, utan det har ju varit när han var jägare uppe på Östermalm. Jag började min karriär om det var 94 eller 95 eller vad det nu var, egentligen på Kulla Gunnarstorp. Kanske ännu tidigare egentligen, när jag gick på gymnasiet. Jag kommer från Ängelholm och när jag gick på gymnasiet så när vi hade praktik och, så, och skollov och så vidare, sommar- och vinterlov, så var jag väldigt mycket ute på Kulla Gunnarstorps gods utanför Helsingborg. Okay. Som jag hjälpte viltmästaren där, Thomas Johansson då.
Mm.
Och präglar klart mycket av min, min framtida val sen att välja att fortsätta den här banan som viltmästare, som yrkesjägare.
Mm.
Och sedan efter det så hamnar jag på Skarvåsjö. Var där en period nere hos Dan Jönsson som också är utbildad viltmästare. Och sen var resan då upp till Östermalma då, till Parana där jag var elev under honom.
Mm.
Och sen därefter så hamnar jag här nere på, nej förlåt, jag var på Kulla Gunnarstorp igen som elev ett helt år där. Och sen därefter fick jag jobb här som jakttidare på Trolljungby under Lars Liljenberg. Och sen jobbade jag här under det året och då sen var det dags att gå in på skolan och fick en väldigt bra förhållande till greven här på Trolljungby. Och Liljenberg som då var jägare, han började närma sig pensionsålder. Och greven tyckte att jag gjorde ett bra jobb och tyckte att jag skulle stanna kvar efter min utbildning. Så att vi gjorde en överenskommelse att så skulle ske. Och så blev det. Och sen har jag varit här nu i 23 år.
Men det är ju, du kan markerna.
Ja, hyfsat.
Ja.
Det är fortfarande hörnar som inte man kanske är så ofta i de här 12 000.
Nej, men så är det ju såklart. Men innan dess då, om man backar bandet ännu längre, hur kom liksom intresset för jakt upp för dig?
Det är väl som i många andra fall, alltså man har haft en familjär, att man har fått varit med och jaga sedan barnsben. Min pappa jagar, min granne var väldigt aktiv jägare som jag följde med mycket ut och... Min kusin och hade mark där vi bodde runt omkring där vi ofta jagade tillsammans med i familjen då, så att säga.
Vad var det för typ av marker och vad typ av jakt?
Påminner lite om markerna här kan man säga, lite skog och sen då framförallt öppna åkerlandskap med framförallt när man jagar fasaner och harar då framförallt var väl stora kaniner och lite sådär.
Och var är vi då i tid?
Det är nog bästa Skåne.
Nej, jag tänkte mer tidsmässigt.
Ja, men det är väl klart. Jag tror jag tog jägarexamen typ i 14 eller 15 års ålder. Ja. Men dessförinnan hade man ju hängt med ut liksom, med pappa och
minns min du ditt första också. Vilt?
Ja, det måste väl... Ja, det är klart man sköter hemma i trädgården och sånt där, men... Ja. Kanske räknas som vilt, men det har ju säkert varit hare då. Det var det som var vanligast där. Och sen, jag minns mycket väl när jag sköt mitt första rådjur och så vidare. Det kan jag se framför mig och ha någon bild där hemma som jag...
Vad hände då? Berätta.
Nej, men jag kommer ihåg att vi jagade med ett gäng kompisar uppe på Södra och sen uppe hos en kompis där uppe som hette Pelle. Han hade en gård där och jag blev utställd där, sista man i linjen där. Och jag minns det var ett stort lihål, alltså ett hål i stengärdet då, där man stod och skulle passa då. Och sen drev man
vad hette det så? Lihål?
Ett lihål, alltså ett hål i en stenmur.
Ah, okay, ja.
Ett lihål, en rågång eller längs med ett hål i en mur liksom.
Ah,
ah. Och där skulle jag stå och passa och där kom ett rådjur. Då på den tiden var det inte så noga. Va? Var det ett rådjur som sköt man ett rådjur liksom.
Ah.
Och den, jag kan se den framför mig där, ett stort bockalarm som kom. Så att... Jag blev jätteglad.
Var det med hagel då?
Med hagel, ja. Absolut. Ja. Det mesta föregick med hagel förr i tiden.
Ja.
Nu jagar vi väldigt sällan med hagel, alltså klövvilt och naturligtvis harar och fasaner och så vidare. Men vi jagar ingenting med hagel längre på rådjuren. Utan då på den tiden så var det ju nästan enkom hagel. Visst, någon hade ju drilling också, var lite modernt. Liksom.
Mm.
Nu pratar vi ju, nu är vi tillbaks. Jag är 45, så vi är i alla fall tillbaks 30 år i tiden. Minst under 35 kan.
Och om du skulle liksom, den upplevelsen när du stod där i, vad heter det, lehål?
Lehål. Jag vet inte hur det stavas
på den. Men när du stod där med din, kanske en gammal huskvarn eller liknande?
Nej, jag hade en berätta.
En berätta?
Mm, som jag hade fått ärva av min pappa, som han inte har fått sin farfar. Så att
den, underbart. Om du skulle jämföra den upplevelsen. Ja, det förstår jag. Den upplevelsen med det du är med om nu. Ligger den väldigt högt för dig ändå?
Det är inte så att jag går och tänker på den dagligen. Naturligtvis. Men nu när vi pratar om det så kan jag mycket väl komma ihåg det. Och det är väl,
men jag såg i dina ögon när du började prata om lihålet och sådär. Att du liksom drömde.
Nej, men det är väl, som jag sa, det är ingenting jag går och tänker på sådär. Det händer så mycket här i jaktförvaltningen dagligen. Ja. Liksom. Men nu när vi pratar om det så är det kul att man kan liksom dra sig till minnes och komma ihåg det där första rådjuret. Nu känns det som man är 70 år gammal eller 95. Men jag är trots allt bara 45 så att... Det var ju fan om inte jag skulle komma ihåg det där tillfället.
Nej.
Nej, men just första viltet eller första stora klövviltet eller så. Det tror jag, alla jag har pratat med minns ju det väldigt tydligt.
Mm. Jo, men det gör jag absolut, som du säger. Sen är det som jag sa, jag sköt ju innan också lite fasaner i trädgården med salongsgevär och sånt här. Det gjorde man ju liksom på den tiden, men inte så viktigt liksom.
Nej.
Och lite harar när vi hade klappjakt och sånt där. Så att det var inte det första viltet, men jag kommer just ihåg det här rådjuret speciellt.
Den typen av jakt skiljer sig lite grann från den typen av jakt ni bedriver här. Alltså lite mer så här, det är ett kompisgäng, du ställer dig där, jag ställer mig här och så ser vad som kommer. Eller man släpper kanske en tax eller drevare eller liknande.
Mm.
Håller du fortfarande på med den typen av jakt ibland, rent privat?
Nej, ofta är det mer organiserat nu för tiden. Det är inte så liksom vi går ut och jagar lite, utan ofta är det ju arrangemang liksom, man blir kan vara inbjuden till någon och så. Visst, kan det vara mer bonajakt, men nu kallar det som sådant men generellt så är ju jaktarrangemang mycket mer organiserade nu än vad de var förr i tiden. Då samlas man ju klockan 7:30 på morgonen i en jaktstuga någonstans förr i tiden i skogen, och sen lägger man upp en plan att nu jagar vi här och där, och du går in där med din vaktelhund och släpper där, och så går ni ner och ställa där någonstans i den.
Mm.
Nu är det ju liksom med WeHunt och kartor och pass och utställningar, och du ställer ut de skyttarna där och du gör detta där, och det är GPS och tracking på hundar och så. Det går ju inte alls sammanlikna.
Kan du sakna det då?
Ja, men lite grann. Back to basic, och det är väl lite någonting jag känner nu. Nu har jag precis skaffat mig en tax här. Mm. Det ska bli spännande, och det är väl tanken att jag ska, istället för ha alla de här, vad ska man säga, uppstyrda arrangemangen, att man ska kunna gå ut och träffa kompisar liksom, och köra ner och ställa där någonstans i den hörnan, och så släpper jag taxen här, och så får vi se vad de får upp liksom, om, framförallt mufflonen kanske, buktar eller dövhjortarna, det är lite de som jag vill testa och se hur
kul
för någon snor på dem.
Lite så här back to basic.
Ja, lite grann,
ja. Ja, men för dig så är det ju såklart jättestor skillnad. Alltså, ni skulle inte kunna bedriva jakten på det sättet här. Det förstår nog alla. Men på många platser där det inte är som här, så är det ju fortfarande så det funkar. Jag har ju ett jaktlag som jag jagar jättemycket med i Åmål. Och Ove, min jaktmentor som jag har haft med i podden sista avsnittet innan sommaren. Han vet inte vad WeHunt det. Alltså, men han jagar ju jättemycket och jämt, men de jagar fortfarande på det sättet väldigt mycket.
Ja, men det tror jag säkert man gör i skogarna runt omkring. Ja. Det är en annan som har hamnat i ett speciellt fack liksom, vad det gäller yrkesmässig jaktförvaltning och jakt liksom. Och det är klart att de kompisarna de har runt omkring sig, många av dem är ju delaktiga där. Och jag vill inte påstå att det ena är bättre eller sämre än det andra, det är inte det jag menar, men oftast vill man ju ha det välorganiserat.
Ja.
Inte allra minst för säkerhetens skull. Liksom.
Ja, exakt.
Och det är ju viktigt att man har ordning på grejerna, naturligtvis.
Det här avsnittet är även sponsrat utav JG Jakt. Och JG Jakt, det är verkligen en fullserviceaktör för oss jägare. I princip vad man än behöver hjälp med inom sin jakt, så kan man få hjälp med det på JG. Utbudet är grymt, både när det kommer till nya och begagnade vapen, men även optik, tillbehör, kläder och så vidare. Och sen så har de ju även då en hel del tjänster. Och jag tycker själv att de gångerna jag varit inne och fått hjälp med till exempel mitt vapen, då brukar jag prata med Stefan. Man kan prata med vem som helst, men Stefan tycker jag har en så här gedigen, härlig kunskap om både nya och gamla vapen. Man kan dividera fram och tillbaka, och de gångerna jag har fått hjälp så har jag varit extremt nöjd. Jag har bland annat förlängt två vapen med hjälp av bakkappa, och resultatet blev helt grymt. Så gå in på JG Jakt, kolla vad de har för tjänster. Och det kan vara så att man vill lämna in sin bössa för en rejäl genomgång, att göra en service på bössan, rengöra den och så vidare. Men även andra typer av tjänster såsom pluggning eller liknande. Så, in på jgjakt.se eller åk in till butiken Göteborgsvägen i Sävedalen. Tack JG Jakt! En stor anledning till att jag startar den här podden är ju för att prata med människor om deras drivkrafter till jakt. Alltså varför jagar vi? Och jag ska inte lägga orden i mun på dig, men jag kan tänka mig någonstans att det har förändrats över tid. Alltså att du kanske hade någonting som drev dig i början och någonting annat som driver dig idag. Eller är det samma sak?
jag har faktiskt inte reflekterat det jättemycket över vad är det som driver. Det har ju bara varit ett sätt man är liksom, man jobbar med. Liksom det, jag hade en helt annan plan från början vad jag skulle bli när jag gick i gymnasiet.
Vad var det för plan?
Min tanke var att jag skulle bli polis. Mm. Sen hamnade jag egentligen i detta av en slump, det som jag berättade tidigare hos Thomas Johansson på Kulla Gunnarstorp. Nej, men tyckte det var kul och så, samtidigt så såg jag ju möjligheten i detta. Liksom.
Men det var ändå någonting som drev dig till att vara hos honom och jobba med jakt?
Jag tyckte det var kul såklart. Ja. Det var glädjen och tyckte det var roligt såklart. Mm. Och sen, det var ju samma sak där vi höll på med uppfödning av fåglar och sånt där som vi har gjort här med fasaner och änder och rapphöns och så vidare. Mm. Det var ju lite kul och spännande. Det var ingenting jag hade gjort hemma liksom, utan alltså, en del håller på hemmabasis med. Men det var liksom någonting man fick prova på där och det var kul att lära sig allt detta kring kläckning av ägg och uppfödning och kycklingar och utsättning och sen då jakthållandet av jakter och tillvaratagandet vid slakteri och sådär med och hela den här biten. Och, nej, jag vet inte, det bara föll sig väl naturligt på något vis och sen det bara rullar på liksom, gick jäkligt snabbt. Liksom. Jag tror jag var den yngsta i kursen när vi gick i Danmark som, alltså, som kom in. Många som tyckte, fan han är alldeles för ung, den killen har ju bara varit 4 år som jaktledare, det räcker inte. Nej.
Finns det någonting som får dig att få riktig puls fortfarande?
Inte i Sverige. Finns kanske. Jag har inte testat alla jaktformer i Sverige. Absolut inte på något vis. Visst, jag har jagat en hel del. Och jag har varit en del i Afrika också jagat. Och där, nya viltarter är ju mer, får jag ju mer puls av. Kan jag känna om man jagar buffel eller jagar en krokodil eller någonting. Det är klart att samma pulskänsla som när du sköt rådjur första gången och du tänkte, ska bocken komma in här liksom i skotthåll på mig eller ska jag kunna skjuta den eller vad det nu kan vara. Så det är klart att jag kan uppleva den, absolut. Mm. Sen är i svenska mått mätt så väl något unikt egentligen att skjuta en räv tycker jag. Mm. Alltså det är, där kan man känna, kan man få en liten nervositet än att fan, nu måste du träffa liksom. Det är nog mer en press man lägger på sig själv liksom. Mm. Att nu får du fan inte kladda här liksom. Nej. Men annars är det ju,
det är ju väldigt intressant just med räv. Alltså, för det är ju
listigt då liksom, som man vill överlista.
Och väldigt många jag pratar med, alltså både jag pratar med i podden men också utanför såklart. Oftast äldre ägare då som har jagat väldigt mycket och väldigt länge. Så säger de att det som fortfarande ger dem mest puls det är räv. Och framförallt lockjakt på räv. På vilket sätt bedriver ni rävjakt här på godset? För det måste ju vara viktigt för er.
Ja, det är absolut viktigt för en rådjursförvaltning. Det håller efter rävarna. Och det har ju alltid legat, vad ska man säga, de anställda och godset varmt om hjärtat att man skjuter så mycket räv man kan. Som vi håller på med fågeluppfödning också. Så är det ju liksom, det hänger ihop. Och vi skjuter rävar, ja vi tar rätt, men vi skjuter ju kanske 100 rävar om året. Och det är ganska många rävar, det är både på klappjakt och på lockjakt och även grytjakt och i fällor och så vidare. Så vi försöker liksom hålla efter dem så mycket vi kan. Det är klart att kan man locka räv, hyfsat nytt jakt, om man kan uttrycka det så har det funnits länge, men i alla fall det är ju fantastiskt som man kan lyckas med den där. Och det är samma som att locka in en bock i kaos. Det är sjukt spännande. Som nu när bockjakten kommer och jag har kunder. Och man vet att jag har en bock här någonstans. Och jag ska locka den till min kund. Och det är ju klart, då kan jag också ha puls. Men då styr jag ju inte hela momentet. Nej. Mitt jobb är att jag ska få fram den här bocken till skottläge. Utan att han liksom upptäcker att det här är någonting som är fel. Och det blir en extra känsla när man lyckas med det. Och det är lite samma sak med en räv. Liksom, att du kan lyckas och locka ut en räv. Och, du får ändå vara lite försiktigare. Mm. Kanske med rörelser och så vidare. Och vind och så. Att räven inte genomskadar det här. Så det är alltid kul när man lyckas med det. Det är inte alltid man hinner det där. Man har mycket annat när man har familj och barn och så vidare. Att man ska hinna med. Men det är alltid skönt att kunna gå ut en sen vinter där och sätta sig och locka på räv. Tycker det är speciellt kul när man lyckas med den. Kommer.
Är du riktigt trött någon gång och vill ha en familj så får du ringa mig så sätter jag mig och lockar lite grann. Jag tycker det är kul. Ja.
Det bara kommer.
Bredvid oss här på bordet, eller alltså på bordet, på hela, i taket och på väggarna och det golvet. Det är ju liksom, det är rätt ordentligt med horn här. Och det är dov och det är mufflon och framförallt så är det ju bock. Horn. Och här, jag måste få känna på dem, är det okej?
Okay? Absolut.
Här är ju två, nu ser ju inte lyssnarna detta, men jag ska försöka förklara.
Jag kan berätta lite om de här två troféerna där som du håller i nu här. Det är ju de som jag har gjort film på då, som gjordes med Hunters video. Som finns i MOTVs katalog där och det är ju den här så kallade The King and the Knight, alltså kungen och knäkten kallar vi dem. som Erik Hahn Pedersen sköt för, jag tror det var 2014, kan det vara det? Ja,
de är ju alltså helt, de är ju helt enormt stora. Mm. Om man jämför med en vanlig så här,
de ligger på ungefär 180 poäng, 180 ja. Plus i den, du håller där och den andra ligger inte stå på dem där.
Men de jag håller här i avgjutningen och han har originalet då.
Ja, detta är kopia alltså som är gipsskallar och sen är det väl en typ av plast man gör en avgjutning på hornen.
Och då, de ser ju extremt verkliga ut om man säger så. Mm. Men i vikten, den är
nej,
inte
det
samma.
Stämmer inte alls. Det kan inte, jag minns inte vad den vägde när vi sköt den. Jag ser lite som greven allt det där man kan slå upp. Det behöver jag inte belasta mig gärna med.
Nej,
jag kommer ihåg siffror och sånt där. Den, det är historien bakom som egentligen är det roligaste egentligen. Mm. Och när man jagar dem och lyckas, som jag sa innan. Det är två unika historier bakom de här två bockarna vi sköt dem, och det är där ju bakom varenda bock som ligger här, där är en unik historia.
Om vi tar den här bocken.
Det är kungen.
Det är kungen.
Kungen bodde här ganska nära slottet här i parken, en bit ner här. Och
kungen är alltså rådjuret.
Så att det, inte den kungen. Nej. Utan den här rådjurskungen, kallar han så. Han bodde här nere i ett område, här nere i ett ganska blött område. Mycket säver, alltså högt gräs och vass och sånt här. Han höll till där nere och vi kände till honom ett par, tre år innan. Och hade vi sett en speciell bock. Han hade lite, här, lite abnorma utseendet på ena sidan. Och hade egentligen bestämt att vi skulle skjuta honom 2 år tidigare innan vi sköt honom. Där vi gick, skulle jaga honom med Erik. Där vi skulle skjuta kronhjort i hängnet. För han gick precis utanför hängnet, bredvid hängnet där. Och så vi hade en jägare på insidan. Och så gick jag och Erik Pedersen och skulle försöka skjuta den här bocken. Och då lyckades vi då komma kapp den här. Och spana in honom och smyga på honom och... Då hade han kastat ena hornet och det var precis i början på september.
Mm.
Så väldigt, väldigt tidigt. Så han hade bara ett horn.
Mm.
Så sa jag till Erik, du får inte skjuta med ett horn. Så det är helt utslutet. Mm. Ja, det var ju fan. Alltså han tyckte det var snopet liksom att nu lyckas. Och så han tappade ett horn liksom.
Mm.
Men vi lyckades hitta det där hornet så småningom. Och bocken överlevde vintern. Och sen nästa år så satte han upp en trofé liksom som var helt annorlunda.
Mm.
Alltså den var nästan som om han var sjuk.
Mm.
Och jag trodde kanske då när han tappade hornen så tidigt så tänkte man wow, han kommer ju sätta upp något. Eftersom han är så tidigt på det så kommer han ju liksom att explodera till nästa år. Men så vi var en aning besvikna för den här bocken det året. Men jag sa, jag vet hur stor han var året innan. Så sa jag, vi skjuter inte han med de fjuttiga hornen. Liksom. Det är emot mina principer. Då får han hellre sig själv dö än att vi skjuter honom med de små hornen. Men han var ju frisk och såg välmående ut. Liksom. Så vi lät honom gå ett år till. Och sen året efter så satte han upp det här praktexemplaret. Liksom. Då blev han liksom, det bara exploderat. Så när vi såg honom där så blev man ju riktigt glad att... till rätt beslut att man valde att spara istället för fälla. Och det är ofta det jag tror att många, om man nu ska prata förvaltning på bockar, att man gör felet, att man skjuter dem alldeles för tidigt. Och det är ju konstaterat. Så det är bättre att fria och släppa honom ett år extra. Liksom.
Mm.
Hoppas på att han blir bättre. Men det är inte alla bockar som blir... Vi har exempel på det årets upplaga här med bockar där jag kan se... Vi jobbar så här att till min hjälp så har jag ett par stycken danskar som hjälper mig bland annat att fotografera bockar. Mm. Och sen har jag en svensk kille också som hjälper mig att köra runt och fotografera mycket. Och sen samlar vi alla de här bilderna och tittar och så kollar vi lite på förra årets bilder. Och bockarna är ju hyfsat stationära. Det är inte så att de bor exakt på samma ställe men något så nära i närheten.
Mm.
De har ju små kännetecken. De kanske har ett litet hack i örat. De kanske har någon vinkel speciellt på hornen som inte alla har. Det är som jag sa innan, alla är unika på ett eller annat sätt.
För det är ju intressant med då den här bocken, alltså kungen då.
Mm.
För väldigt många som inte alls har samma, alltså det är ju väldigt få som jagar på marken där man har den kollen på bocken som ni har. Men många hade ju antagligen inte förstått att det var samma bock.
Nej, såklart. Och visst, vi har ju fördelen att vi har stora marker, då kan man också röra och spara dem lite, att man får gambla lite.
Mm.
Men visst, om alla hade tänkt lite åt det hållet så hade man ju hade generellt gynnat. Det är ju nu därför Sverige har en så pass hyfsat bra kvalitativ rådjursstam ändå. Liksom. Mm. Om man tittar på Danmark, liksom, där är ju ingen bock över 2 års ålder liksom, lite generellt. Liksom. De skjuter dem alldeles för tidigt.
Mm.
För det är så het, de är så heta på det så att... I Sverige har de lite mer chans att komma undan. Vi har lite mer marker och lite större skogar. Så jag tror att de...
Och den här bocken då kallar ni för?
Det är knäkten.
Knäkten, ja. Och den har ju ett mer, ska man säga, alltså, den här är väl en superreturare? Eller? Mm. Alltså den är ju extremt grov Och känns ju, det är ju en sextaggare eller sjutaggare typ.
Mm.
Vad är historien bakom den här? Den är inte lika inte, långa hon,
nej,
men den är ju...
alltså jag minns ju jakttillfällen och så vidare, men om man tittar historiskt på den bocken så tror jag alltså många bockarna har vi följt i kanske 3, 4, 5 år innan vi skjuter dem liksom. Ja. Det är jättesvårt med en bock som är ettåring och sen när de blir tvååring, vilken bock var det som ettåring? Det går ju inte. Alltså, det är oftast från 2 år du kan börja se liksom vilken, om inte den har en speciellt unik kännetecken.
Mm.
Men just den bocken där, jag tror att vi hade den kanske i 2, 3 år innan vi sköt den. Men vi bedömde den här under den här tiden att den är mogen. Liksom. Den blir så. Inte mycket bättre. Jag tror året innan var den något ungefär detsamma.
Så du, den här kanske var 4-5 år bara?
Jag skulle säga från 5. Jag påstår att våra bockar från 5 år uppåt är de när vi skjuter dem.
Okay. För den här är ju... Alltså hade jag sett den på mina marker så hade jag ju tänkt att den är ju lätt över 25 hade jag tänkt. Men ja...
Nej men alltså skämt åsido, det är lite individuellt det där med bockar och när de pikar och när de inte gör och vad de har för föda och tillgångar för foder och vad väder och vind styr och så vidare. Så att jag generellt brukar jag säga från 5 år här hos oss.
Och ni bedriver ju en förvaltning här som ju är anmärkningsvärt god. Alltså det resultatet talar ju för sig självt på något sätt.
Mm.
Men om man är på en annan mark, en helt vanlig jaktmark, och man har 1500 hektar och det är angränsat till massa olika andra marker. Skåne är ju lite annorlunda, där är det också väldigt mycket alltså småmarker, vilket det finns massa diskussion kring. För det är väldigt svårt att förvalta för att man inte har kontroll över viltpopulationen. Men om vi tittar där jag jagar då, till exempel bock mycket, det är Dalsland. Mm. Och där har vi ganska stora areal, de är oftast runt 2000 hektar.
Mm.
Och när du är på en sån mark där du inte känner till eller kan ha följt bockarna, vad är det du tittar efter? Hur kan du liksom känna den här bocken är 2 år eller den här bocken är nog 5 år?
Generellt så måste du titta på djuret som helhet. Det är klart att det finns ett tecken på hornen såklart. Det finns det här klassiska med fallande rosor och rosenstockarna ska vara grova ner till.
Mm.
Sen är det så att alla marker producerar ju inte stora bockar bara för att spara dem.
Nej.
Vi har ju många bockar liksom. Jag har en bland annat som vi har på film när Frans sköt för många år sedan. Här uppe en stor sextaggare som hade brutit toppen. Den bocken hade vi sparat och sparat och sparat. Jag tror den var kanske 9 år när vi sköt den. Och det är gammal från bocken. Och den blev aldrig större. Den blev bara en stor sextaggare.
Ja.
Alltså den blev aldrig grov. Den blev hög och den var jättevacker och snygg. Va? Men den blev aldrig någon sån här monster.
Nej.
Och det är inte alla som blir det. Nej. Långt ifrån. Men generellt om jag då skulle komma till mark som jag inte känner så hade jag nu börjat att spara och sett lite vad det blir av dem liksom. Mm. Som sagt, selektera lite. De kanske går på kroppsstorlek, att man plockar bort små individer.
Mm.
Klena individer.
Mm.
Vi har varit bortskämda i Skåne. Vi har haft extremt mycket rådjur under perioden, framförallt 90-talet när vi hade den här riktiga toppen. Liksom. Men, vi får ta en annan podd, men jag är helt överbevisad om att rådjurspopulationen i Sverige generellt, nu talar jag precis som jag känner hela Sverige, det gör jag inte, men generellt här hos oss i alla fall så är den inte frisk. De har någon form av sjuka som inte vi riktigt vet. Varför de inte ökar i samma takt som de gjorde innan. Jag kan väl säga generellt så skjuter vi ju nästan ingenting mer än bara precis kanske ett 20-tal bockar.
Mm.
Här. Och sen skjuter vi inga honjur, vi skjuter nästan inga lamm.
Mm.
Det är lite beroende på var i området vi jagar. Liksom. Mm. Men här nere på det öppna skjuter vi i princip inga honjur eller lamm överhuvudtaget.
Nej.
Och vi märker ingen jätteökning av rödhetspopulationen ändå. Det är inte så att vi har extremt mycket räv. Tvärtom, som jag sa innan, vi håller efter dem hårt.
Mm.
Utan det är någonting med deras fertilitet. De är fertila. De får nog sina unga, men, eller lamm eller kidda som man säger. Vi säger lamm här i Skåne. Men de är väldigt svaga och dör i tidigt ålder.
Mm.
Och under sommaren så ruttnar de upp på 2 timmar. Liksom, så är de ju borta från flygor och så vidare. Så du ser ju aldrig dem. Du hittar ju inte dem. Vi har hittat lamm också i markerna. Liksom.
Alltså de dör vid födsel?
Jag tror
födsel,
att de dör väldigt tidigt stadie.
Ja.
Och det är lite samma som, jag vill minnas rätt, att man har gjort en forskning på älgen. Var det inte på Öland där man hade pejlat in kor som hade sändare? Och man sa att de skulle kalva. Liksom, och man konstaterade att de hade inte, kanske inte dödfödda, men de dog i tidig stadie.
Mm.
Och jag vet inte varför. Och det...
Men har du, om du pratar med andra runt om i Skåne, om ni har märkt det här, är det likadant på andra platser också?
Ja, nu generaliserar jag lite här över hela Sverige, men titta på rådjursavskjutningen generellt.
Mm.
Så har ju den dalat, om man tittar där från, visst det var väldigt mycket rådjur där på den tiden, men de har ju liksom verkligen dippat, och det är på andras djurs bekostnad också. Alltså vi har fått mycket mer dåvilt och mycket mer vildsvin och så vidare, och det är klart att rådjuren kan trycks undan, men här har vi ju enorma stora marker som vi skulle kunna, fast det är ju ibland 50 rådjur här ute på en åker när jag började som jakteleven, nu kanske det står 20 liksom, en vinter liksom, när de samlas, 25 kanske. Så att även om vi sparar och är rädda om dem och skjuter naturligtvis enstaka individer om vi ser att de är dåliga eller extremt gamla eller vad det kan vara, en jättegammalt rå liksom, så är det klart att vi försöker ta bort den. Vi ska inte själv dö liksom. Men vi märker ju ändå att vi har, det är något mystiskt i det hela. Och det har man ju hittat på andra individer med fågeldöd och minkar och laxar. Och man har ju tvistat om det här med vitaminer och tiamin och allt vad det är för någonting. Och surt nedfall och miljöförändringar och global uppvärmning. Och var svaret ligger där, det kan jag inte säga.
Det är supersvårt. Men många pratar ju om alltså viltet i sig då, alltså andra viltarter, som du är inne på, att de konkurrerar om föda och liknande, och att de då trycks undan. Och det kanske är en aspekt, och sen en annan aspekt är som du är inne på, att det faktiskt är någonting.
Samma som vi pratade om innan med älgen. Alltså det är massor av föda för dem. Alltså sen Gudrun och Per, vi hade de här stora stormarna som tog väldigt mycket. Så tänkte man, nu blir det inte vilt mat liksom, älgmat på de här hyggena, så blir det aldrig det. Det blir massor av alltså uppslag och vide och björkris och allt vad de älgarna vill ha för någonting att äta, men vi märkte ingen positiv utveckling på dem. Så att jag tror inte det är, jag tror egentligen inte här hos oss i alla fall att det är grunden till eller nyckeln till den här svårigheten, att vi har födobrist, tvärtom. Och det här området som vi befinner oss nu vad det gäller rådjuren är ju en väldigt produktiv, intensivt lantbruk med väldigt mycket odlingar av rotfrukter, potatis, sockerbetor, det odlas mycket raps och spannmål naturligtvis, och mycket foder till kor, kreatur. Så det vattnas ju ganska intensivt med bevattningskanoner. Det är klart, kommer det en sån bevattningskanon som lägger liksom 25 mm vatten uppe på, och ligger där lamm i, alltså rörelselamm i vallarna där, och de inte flyttar på sig, så klart att de får ju så ihjäl, säger sig själv. Det är ju själv gjort om de har legat i gräset liksom, och fått 25 mm vatten på det. Sen anpassar sig djur ju efter saker och ting, så gör de ju alltid. Och jag vet ju när jag kom hit 98 och kanske 98, 99, 2000, vi hade ju jättestora problem just när vi skulle hugga våra vallar, för vi hade väldigt mycket rörelselamm som låg i vallarna när vi högg dem. Men nu upplever det inte något problem, för det är nästan inga, kanske slog ihjäl ett eller två i år liksom, och det är ändå, vi pratar vallar kanske på 100 hektar liksom, som huggs tre gånger om året. Så att det är ändå stora områden liksom.
Hur tänker ni här? Om man tittar på det här godset, så har ni ju olika typer av verksamheter. Jakten är ju en verksamhet här. Hur koordinerar ni de olika verksamheterna för att allt ska gå så bra som möjligt? Alltså, anpassar ni jordbruket för jakten eller tvärtom?
Nej, men det väl har vi pågått under så många år, alltså samarbetet här mellan jakt och lantbruk, så att det är väl klart att de vet ju lite grann vad vi önskar, och vi vet ju hur de tänker, så att det är klart att en god dialog, ett bra samarbete är det vi försöker sträva efter, och vi försöker anpassa det på olika sätt. Vi kanske slår vändtegen, alltså vi hugger runt alla fälten först kvällen innan för att oroa råarna lite att här är något på gång. Och sen kanske slår några spår igenom för att det ska bli lite upphackat, och sen sätter jag ut skrämmor med flaggor och sådär då i mitten liksom, för att de... Och det är sådana saker att kan man samarbeta kring det, att de inte hugger vallen i ett stycke liksom, allt på en gång, utan man kan dela upp det lite, och då kan man ju på så vis, det hjälper ju. Och vi har försökt med många olika liksom tricks med värmekameror på traktorerna, och vi har kättingar framför dem när de har huggt alla, men vi har inte hittat något riktigt som lyckas. Men återigen, ett gott samarbete är ju det som är nyckeln egentligen till allt. Det är ju oavsett om vi pratar samarbete mellan lantbruk och jakt. Det kan ju vara mellan jackarna också. Att man har man en mark och man kan samarbeta och kanske tillsammans göra en förvaltningsplan, så har man chansen att kunna liksom förvalta viltet bättre.
Och nu i år då? Alltså, Nu är det då den 14:e, natten till imorgon. Och alltså i natten så kommer nu, nästa natt så kommer ju ligga ganska många sömlösa jägare runt om i Sverige. Mm. Och ni har ju människor då som kommer komma hit, jägare, som ska jaga. Som antagligen ligger sömlösa natten till måndag. Du också kanske. Eller du är van nu, du är lugn. Men hur tror du att det blir i år? Hur ser det ut?
Nej, men generellt i år så är det väl ett rätt så hyfsat år. Jag var lite pessimistisk i början vad det gäller kvaliteten på bockan. Tyckte det var ingen sån här super-duper bock som jag hade hittat.
Och när i början börjar ni liksom?
Nej, men vi brukar generellt så börjar vi mitten på juli och alltså inventerar. Det är klart att man tittar hela tiden, men alltså fotodokumentationen brukar vi försöka börja då. Mm. När brunsten sätter igång. Mm. Och svårigheten egentligen där är att det är så jäkla mycket vegetation och högt och svårt att se. Alltså egentligen är den bästa tiden precis nu, precis dagarna innan liksom, och komma runt och kolla. Men då är det bra att ha lite check på vad man ska leta efter. Ja. Men vi har ju på inget vis liksom 100% i kontroll på alla djuren. Så det kan man ju inte helt omöjligt. Vi hittar senast en dag, idag, en jättestor bock liksom, som helt plötsligt bara poppade upp på ett område som inte vi har liksom sett innan. Inget så mitt i liksom, men ett område där vi ändå har sett en annan bock. Vi tänkte att det är den som håller till här liksom. Mm. Sen kom filmteamet där körande, så helt plötsligt stod det en jättebock där. Så vi får väl se om de har rätt. Jag har inte sett den själv, så jag vet inte. Vi får väl se vad de
får se om vi, får, vet, vi, liksom. Vi kanske får se den på film. Vem vet? Inom snar framtid. Vem vet? Men det är ju rätt häftigt alltså hur de funkar. För jag tycker på de markerna man som jag själv har koll på, då kan man också se, alltså det med åldersbestämma och liknande, man ser ju dels på rådjuret i sig, dels på hornen, men framförallt på kropp och nacke och sådär tycker jag, men framförallt hur de beter sig, alltså vem det är som är revirbocken.
Men är det alls... Det är den man ska skjuta, det är inte alltid man ska göra det.
Nej, för den är ju kanske inte pikare.
Det kan vara den äldsta, det kan vara den som är mest pigg för tillfället när du ser den. Ja. Han kan ha lyckats få in en 5-1 på sin lite äldre kompis. Liksom, fått in ett horn i sidan på annanstans. Han kan inte mår 100. Mm. Liksom. Eller han har brunstat 2 veckor innan när du hittar honom. Så att han är jättetrött.
Och det är det som gör det så svårt, menar jag. Så, och det finns väldigt många som tycker och tänker just kring rådjur. Eller det känns som att det finns två läger. De som tycker och tänker extremt mycket och som har hyfsat mycket kunskap. Men, så. Och sen så finns det de som inte tänker på det överhuvudtaget. Och det är ganska många. Mm. Och det är väl kanske inget fel i det heller. Alltså, alla är ju inte rådjursexperter. Och de jagar och de fäller ett par bockar per år på sin mark. Och det blir det som kommer fram ungefär.
Ja, men det är väl inget man ska förringa, tvärtom. Det är väl lite, om man kallar det allmogejakt, om man vill kalla det liksom. Det är väl klart att så går det till. Det är inte alla som har intresset av att spara en bock. Det kan vara upplevelsen, och den kan vara lika bra en upplevelse som en liten bock som en stor bock. Mm.
Jag var med om en ganska häftig grej på där jag bor. Jag bor precis i utkanten av Göteborg, alltså ett villaområde där det ju inte bedrivs någon jakt överhuvudtaget. Det är liksom detaljplanerat område. Och där är vi ganska mycket rådjur som går i trädgårdarna och käkar upp våra tulpaner och har sig. Och jag tycker det är häftigt och kul att se på dem. Och där har jag nu en bock som är, alltså den är fantastisk. Och ett kid som jag har följt, för den är i trädgård nästan varje dag och den är halt på frambenen, så det är väldigt enkelt att känna igen den. Den är nu just nu då drygt ett år och är en sexa. Och det är väl inte så vanligt, eller är det vanligt att första uppsättningen är sextaggning?
Nej, det är inte. Det är en bra anlag i den där. Alltså den har sett upp, den har inte varit spets från början.
Nej, utan den var liksom nyfödd då för drygt ett år sedan. Mm. Och gick med sin get fram till i våras då. Den är, och det är liksom inte det är ingen pyttebock. Hade jag sett den som den ser ut nu, så hade jag aldrig trott att den var en första uppsättning.
Nej, men det är lite det som är det roliga med rådjuren. Alltså det som du sa innan, att det är många som tror man är experter. Och så jag skulle nog börja påstå att det är knappt någon som kan vara experter på rådjur, för att det är liksom så svårt. Alltså du gör dina misstag. Du kommer alltid göra ett misstag att du skjuter fel bock, eller fast du liksom försöker vara jätteduktig och gör jagar efter alla konstens regler liksom, så är det ett jättesvårt vilt liksom, att förvalta, för att de är unika. Så. Mm. Och precis som du nämnde där, vi har en jättebra serie här på en bock som vi vet precis hur gammal den är, för den har en vit fläck här på sidan. Ja. Alltså den har vita pigment i pälsen. Och där kan man se precis hur de har liksom ökat, och vi har sparat den ut så den är 5 år nu i år, så att vi vet precis hur gammal den är, och det är intressant när man just har de här kännetecknen på dem.
Mm, det är häftigt.
Lite som jag sa till dig tidigare, man kan ha något som ett hack i örat eller något sånt, så man kan följa den och se liksom, hur blev den från förra året. Liksom. Mm. Och kan man då dokumentera dem, det finns ju en del som har väldigt bra minne, som klarar det och håller det i huvudet, men kan man ha det på bild så är det lättare. Mm. Nu för tiden finns det så bra hjälpmedel med viltkamera och objektiv och så vidare, så att man kan ju få kanonbilder.
Men har ni på markerna, har ni också liksom åtelkameror vid saltstenar och liknande?
Nej. Egentligen inte, nej. Det gör vi inte.
Nej.
Frans Albert jobbar ju mycket så i Tyskland, det vet jag. Han jobbar mycket med, han lägger ut majs och så majssträngar, och sen har han en kamera som fotar. De skjuter extremt mycket rådjur där nere. De har nu väldigt mycket rådjur, men inte några stora liksom, alltså trofémässigt. Men han jobbar mycket så, eller hans jägare där nere som är anställda, att de jobbar med viltkameror.
Mm.
Och det är ju bra sätt. Mm. Absolut, han är enormt intresserad. Liksom, och
ni har ju danskar i och för sig som är intresserade av stora objektiv.
Det är bättre bilder, men de så tråkiga bilder de står och bockar. Så.
Men jag tycker alltså många som intresserar sig av förvaltning och som är ute och fotar, bockar och liknande, de får ju jag hörde på dig också, alltså du har en annan relation till bockarna än vad många andra har. Bland annat så när du refererar till en bock så säger du han eller honom.
Mm.
Och de flesta säger den.
Mm.
Så du får ju nästan en personlig relation till bocken.
Det är lite speciellt, en bock som man har följt kanske i 5-6 år. Liksom, om man tycker att nu ska ju dags att skjuta den. Det är klart att det är lite tveeggat. Det blir lite sorgligt och lite, man är glad för att man lyckas liksom, och göra det. Liksom, men det är lite tvedelat det där med.
Mm.
Det är ändå ett djur man har följt under längre tid och följt honom, hans uppgång liksom och fall.
Mm. Men det är ju få djur i naturen som kanske inte spelar någon roll för dem i och för sig, men de hänger på väggen och det finns en berättelse bakom och det är många som har lagt märke till dem och sådär. Mm. Utifrån ett mänskligt perspektiv i alla fall så finns det ju något fint i det, tycker jag.
Därför kan jag tycka det här med vårboxjakt som har varit mycket diskussioner nu, att det är kanske inte rätt väg att gå, i alla fall inte för bockförvaltning. Visst, det finns fördelar den också, absolut, men
jag antar att du kommer inte vara i eld och lågor i maj månad här.
Nej,
på de här
jag är inte säker på att vi kommer springa ut och jaga bock, men jag vet inte, kanske, men det finns ju vissa fördelar, att man kan plocka bort individer kanske som inte ska vara med i brunsten, såklart. Men kan man välja det så är det ju klart ett klart plus. Liksom. Mm. Men bara ut och jaga eller skjuta, för man ska skjuta någonting i maj. Liksom det.
Nej, och vi kan berätta det för lyssnare. Jag vet att det är många som lyssnar på den här podden som inte jagar.
Mm.
Och så finns det många som lyssnar på denna som jagar som kanske inte har stenkoll på allting, såklart.
Mm.
Så vårboxjakt har ju funnits i vissa län tidigare, och det är ju på grund av Tjernobylkatastrofen. Så att det är ganska hög cesiumhalt det vill cesium framförallt i marken.
Becquerel mäter man. Svamp och sånt där.
Ja, exakt. Och så käkar de det. Och då har man valt då att ha vårboxjakt, för att när man äter köttet så är det bättre, helt enkelt mindre. Men nu har man ju då beslutat i hela landet att ha vårboxjakt. Och väldigt många kommer ju inte göra det. Och så är det ju med jakttider. Bara för att det står att du får så betyder inte det att man måste någonstans. Mm. Sen kan det vara svårt om man har mindre marker och grannarna inte tänker likadant och sådär. Så har man sparat en bock i 5 år och sen så har man valt att nästa år, och sen så försvann den i maj helt plötsligt innan den fick sista brunsten.
Det är lite det jobbigt. Som du sa innan, att man vill ju gärna att de ska få vara med i brunsten under den sista perioden, alltså sista brunsten innan man skjuter den. Det får man ju inte i maj, för då har de inte brunstat, eftersom de brunstar där i juli liksom, juli, augusti. Så.
Men samtidigt i många andra europeiska länder så har det ju alltid varit vårboxjakt. Och i vissa länder där de också har fantastiska stammar. Så det är ju klart att det finns så mycket till det.
Ställer krav på jägarna.
Ja, exakt. Sen så vill du till att folk tar sitt ansvar också.
Mm.
Men ni håller ju inte bara på med bockjakt. här. Även om det är en sak som jag förstår är en stor passion för dig. Hur är det med mufflonstammen här?
Jo, men vi har en mufflonstam uppe i norra delen. Vi skjuter väl ett 50-tal mufflon ungefär.
Vad gör ni för, vad gör ni och vad har ni gjort för att få en så stark mufflonstam som möjligt?
Det är lite tvegat här. Det är inte alla som vill ha mufflon i landet.
Nej.
Det är en ägarfråga från vår sida här. Att ägarfamiljen är intresserad och tycker det är kul att ha dem här. Så att därför har vi varit rädda om dem när de väl dök upp. Liksom. Men samtidigt ska de inte växa sig för starka. Men det är ett svårjagat vilt som är ganska svåra och kommer i stora flockar. Och liksom det har gjort den att de har god reproduceringsförmåga. Och egentligen inga naturliga fiender med en räv kanske.
Mm.
Så att de, ja, de är rätt så det är spök, lite spökdjur, lite så kallar man dem i Tyskland. De är liksom lite dyker upp lite här och där. Liksom. De är lite konstiga. De kan liksom vara borta under en lång period fast man vet att liksom, kanske är 200. Liksom. Helt plötsligt ser man inga alls liksom, under ett par veckor. Och sen helt plötsligt så är de där igen allihopa. Men det är trevligt vilt att jaga och fantastiska troféer och lite unika i vårt land.
Och anledningen att många inte vill ha mufflon, är det naturpåverkan då?
Ja, men man anser väl att de är inte in hemmahörande, de är inte svenska arter liksom.
Ja, för de är ju jakt på året runt, i och med att de inte tillhör då svenska faunan från början. Mm. Ja, jag tycker de är vrålhäftiga. Mm. Det är ju liksom...
det är lite tveget det där i landet.
Sen håller ni mycket på med fågeljakt? Mm. Jag har precis skaffat en, jag vet inte exakt när det här avsnittet sänds, men nu är det ju som sagt då 14 augusti och vi har en springer spaniel hemma, Uffe, som är, vad är han nu, 13 veckor. Och där är ju tanken att jag kommer jaga ganska mycket. Vi har sommarställen nere på Österlen och jaga och träna honom på fasan och hare och liknande. Och den typen av jakt, jag vet inte om ni använder så mycket hund, Spanien.
Jo, men det gör vi. Vi har ju väldigt mycket jakt, alltså fågeljakt eller småviltjakt som det kallas. Vi har både alltså med rough shooting och klappjakter. Mm. Och med rough shooting jakterna så använder vi huvudsakligen hundar för att stöta viltet.
Mm.
Och det gör vi även klappjakter till viss del. När vi använder då Spanien, både kocka och springa. Och även till viss del labrador och så vidare. Så att vi har väldigt duktiga folk här runt omkring som håller på och tränar sina hundar. Som är väldigt duktiga både till rapportering och till stötande. Så att,
vad tycker du själv om den jaktformen? Tycker du det är kul?
Ja, men det är kul för att rough shooting där, som jag kallar det, när man går kanske på led och man har hundar som jobbar emellan och man går i vegetation där, det kan ju hända liksom precis när som helst och du vet ju inte, du kan, på en klappjakt så står du och väntar till drevet har kommit igång och sen kommer det fåglar och så skjuter du och sen blåser man av och sen är det slut. På en rough shooting så går man och det gäller ju liksom att vara på helspänn hela tiden, du kan ju inte slappna av liksom, för att du vet ju aldrig när det händer liksom. Sen är det ju alla andra jaktformer. Vi har ju två hjorthägn också som vi inte har pratat mycket om. Vi har både kronhjort och dovhjort i hägn. Och även frilevande och mufflon som du sa. Och sen vildsvinstam. Vi skjuter 250-300 vildsvin om året ungefär. Så det är hyfsat många. Och det är både till glädje och sorg. De ställer till mycket bekymmer när vi är intensivt lantbruk. Vi pratade lite om Trolumbi i början. Men vi har ju både växtodling då, med 1500 hektar växtodling och vi är 30-tal anställda på gården som håller på bland annat med växtodling och skogsbruk och även verkstad och serviceunderhåll och trädgård och jakt. Så att, och sen har vi då stallar och med grisar och kor och så vidare.
Och om man lyssnar på detta och känner att ja, men jag, Trolle-Ljungby vill jag besöka och kanske jaga här. Är det dig man har av sig, tror
jag? Ja, antingen till mig eller till Joakim, då, min assistent Joakim Mikkonen. Så att,
och då har ni drevjakter?
Ja, vi har egentligen alla typer av jakter, tror jag. Inte alla riktigt, men vi har ju drevjakter och vi har pyrschjakter där vi pyrschar selektionsdjur. Det är oftast troféer, såklart. Både i hägn och frilevande djur. Och sen har vi
hur stora är hängnen?
De är på drygt 200 hektar ungefär.
Och då är kron och dov för sig?
Ja, vi har ett med blandat dig och ett med bara dov.
Märker man skillnad på doven, de som är ett eget hägn eller de som är med kron?
Då betydligt bättre kvalitet på de som är utan kron.
Är det så?
De konkurrerar på det, ja. Sen är det en helt annan mark för oss.
Men kronen påverkas inte av doven då?
Nej, det vill jag inte påstå.
Hur ser man det? Är det Liksom, ser ni det på troféer eller ser ni det på hur mycket de
konkurrensen?
Ja, reproduceras. Ja,
det kan man ju se bara alltså, rent visuellt. Om du är där och matar typ på vintern så, så kommer kronen först. Då vi väntar, de går ju inte fram.
Nej, okay.
Kronen får äta färdigt, sen kommer doven. Så att, ofta är det så att de blandar sig inte, utan doven håller sig en bit ifrån när man matar dem liksom med ensilage eller med spannmål eller vad det kan vara, rotfrukt.
Och ni har ju vilt butik.
Ja, allt vilt vi skjuter här på godset kan man säga förädlar vi och säljer i viltbutik, i korpsbutik. Ja. Viltbod. Hängden egentligen är ju från början, de är byggda på slutet på 80, början på 90-talet.
Ja.
Och då gjorde man det som en köttproduktion.
Ja.
För köttproduktion helt enkelt. Ja. Och sen skjuter vi en del troféer också i hängden där, för det är synd att inte tillvarata de anlagen som finns i, i handjuren då, hjortarna. Så att en del av troféer blir troféer också så att säga.
Ja.
Men huvudsaken är det därför vi skjuter då, för kött så att säga.
Ja.
Och sen har vi inte så stark, vi har inte så mycket kron frilevandes. Det har varit från ägarsidan att han vill inte ha för mycket kron, för de gör rätt mycket skada i skogen.
Ja.
Så att vi skjuter kanske bara ett par handfulla kron frilevandes liksom.
Ja, ja, visst.
Medan vi har då fler i häng då.
Hur gör du för att utvecklas? För jag menar, ingen är ju fullärd. Det har jag lärt mig i livet. Om du vill förvalta ännu bättre än vad du gör idag, om du vill få ännu mer kunskap, hur går du tillväga för att bli inspirerad?
Nej, men det bästa sättet är ju att man åker väg och tittar på andra ställen, liksom, hur man gör. Det har varit väldigt intressant. Jag har förmånen att träffat många personer här liksom, som har varit här på jakt, som man har blivit bjuden till och fått titta på deras förvaltningar. Och bland annat till Franz Albrecht nere i Tyskland och även till prins Rickard nere på Berleburg. Och det är ju jättekul att komma iväg och se andra. Det behöver inte vara utomlands. Det är kul bara att åka.
Eller hos prinsar. Alltså, de flesta prinsar, åker inte bara nej, runt till prinsar.
Prinsar. Men det är kul bara att komma iväg. Och det är liksom vi pratade om innan. Det är roligt att jaga hemma också. Det är inte det, men det är alltid roligt att jaga borta.
Mm.
Man slipper stöd med allt ansvar som jaktledare. Att man bara kan liksom suga in sig det man vill suga in och tycker, titta på organisationen.
Mm.
Det är väl lite sån här arbetsskada man har. Liksom, att man tittar på det upplagt och organisation och PM och papper och kartor och genomgångar och ja, logistik. Alltså, det är, det är många faktorer som ska klaffa när man har sånt här. Det är liksom lite som någon brukar säga, det är ett skådespel. Liksom, man ska liksom, det ska liksom, gå i vartannat liksom hela tiden.
Mm.
Du får inte hacka liksom, för då kan det bli dåligt.
Mm.
Och samtidigt så är det ju stora apparater när man driver de här, framförallt större klövviltsjakter liksom, när man har kanske 25 skyttar liksom, och du ska ha 25 hundförare, 10 i viltpatrullen och eftersöksjägare och utställare, och det är många liksom som ska lira samtidigt liksom, och det ska liksom flyta på att folk gör det de ska liksom, så inte man någon som slarvar, för då blir någon sur där och slirar de liksom.
När du är i andra länder och jagar, kanske andra europeiska länder, finns det någonting där som du tycker att de gör bättre än vad vi gör och tvärtom?
Ja, men jag tror att det går ganska snabbt i den här jaktvärlden att man tar efter bra saker. Liksom. Det ser jag ju lite på. Organisationen har ju förändrat sig väldigt mycket över de sista 10 åren. I Sverige, alltså framförallt på de jakterna jag har varit på, där det har blivit väldigt bra organiserat. Där är vi duktiga. Vi får ju sträcka på oss i Sverige och säga vi är som tyskarna. Alltså, tyskarna har varit kända för att ha en bra organisation.
Mm.
Och det tycker jag att det ser vi på många ställen i Sverige också. Vad kan det mer vara? Liksom? Sen är det klart att i Sverige har vi olika traditioner om vad man har i Tyskland. Om du tittar på Tyskland med det här med viltet och detta, det ska hedras och det ska blåsas för varje vilt. Och visst, det är en tradition de har. Liksom.
Hur känner du kring det?
Nej, men jag tycker man får ta den traditionen dit man kommer. Liksom. Jag tycker det är väl ingenting som är fel. Sen kan jag tycka ibland att det blir lite mycket. Man ska stå där och tuta. Liksom,
du får skjuta mindre.
8 signaler. Liksom, skjuta 8 viltarter. Liksom, eller. Nej, men sen samtidigt så...
Du vet, när jag jagar så tutar ingen någonstans. För jag fäller ju aldrig någonting. Så det blir ganska enkelt.
Skönt, slipper du tuta. Bara jakt pågår och jakt avslutar. Jakt begynner. Och Nej, men det är väl olika traditioner man har, tycker jag. Men
jag har varit en del i Polen och jagat. Mm. Både kron och bock faktiskt. Jag var där nu i början av juni och jagade bock och vildsvin. Mm. Och likadant med kron då. Där har de ju, jag tror att de är likadant i Tyskland. Alltså att viltet får sin sista tugga. Mm. Med liksom, man tar en kvist från naturen och doppar blodet och sådär. Och där kan jag förstå om folk tycker att det är liksom konstigt och fjantigt att man ska få en kvist i hatten och sånt där. Mm. Men jag själv kände när vi liksom... efter ett tag då att man kom in i det att det finns något fint i det där och det är ett, tror jag att både eller jag kände att det var ett sätt att det liksom vördnad för viltet men också för jägaren någonstans och den strapatsen som man har fått vara med om sådär så jag tyckte det fanns något, jag tycker det finns något fint i det.
Jo, jag har ju också hamnat i den situationen när vi gjort mycket film och sånt där vi har utländska jägare som kommer. Och man ska göra den här ceremonin. För mig är det lite avigt. Man ska hålla det i rätt hand och det är så mycket. Man ska ha hatten i en hand och man ska ha kvisten i en hand och man ska ha djuret på en sida. Och sen ska det vara blod på och den ska räckas över från den. Alltså,
ja, det är klart. För du måste då göra deras ritual för att den ska visas i Tyskland.
Jag gör det, men jag gör så gott jag kan liksom för det räcker. Men visst, ja. Det är klart att har de den traditionen. Sen är det tråkigt bara pang och som skjutit djur. Så nu ska vi dra hem i slakteriet. Den är färdig liksom. Det är väldigt kul att man gör något lite mer av den. Liksom. Ja. Vi brukar också lägga upp dem så vi har en parad. Dels då när alla, om man inte pratar bockar, alla bockarna är skjutna så läggs de upp framför slottet. Liksom. Och så läggs de upp på gräsmattan där och sen håller vi en avslutning där. Liksom, för att, i lite inramning kring det hela.
Men du drar inte fram trumpeten?
Nej, det gör jag inte. Mm. Och vi har också, vid jaktstugan som du säkert sett på filmerna, så har vi en, där vi lägger upp dem på en granrisbädd, liksom, där vi har lite eld och så. Får lite mer stämning på dem.
Ja, jag tycker det är de jakterna jag har varit med på där det har skett då, när andra jägare har fällt vilt. Mm. Då, jag tycker det är fint och det blir en fin inramning av hela den upplevelse man har varit med om tillsammans. Mm. Som också då är både liksom hedra viltet men också någon form av så här känsla av gemenskap.
Ja. Som är fin. Jo, men absolut.
Avslutningsvis, om vi blickar lite framåt. Ja. Du har ju liksom... ibland så kanske man inte förstår det själv, men utifrån sett, den resan du har gjort är ju helt enorm och du har en kunskap som är otroligt gedigen. Om du tittar framåt, vad har du för tankar?
Ja, vad tänker du då?
Nej, jag tänker om finns det någonting som är outforskat för dig som du skulle vilja, som du drömmer om?
Det är klart att jag har många ställen i världen jag skulle vilja åka och jaga på liksom.
Vilka då?
Ja, jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt bestämt mig, men det som jag är mest sugen på där just nu, det skulle vilja åka till Amerika och skjuta en puma liksom. Det hade varit kul. Det är väl den som sådär, funderar på ibland liksom, om fan skulle ta och göra det liksom.
Men, hur gör man då?
Ja, man jagar med hund och släpper hund på puma. Ja. Typ så.
Vad är det för hundar?
Ja, det är väl sådana här coonhounds och ticks, blue ticks och vad de heter för någonting.
Hur mår hundarna efter en sån jakt?
Jag tror puman är nog rätt så försiktig. Så jag tror inte den
är konfronterad.
Utan den sticker nu upp i trä eller på en klippa eller sådär. Den vill ju inte konfrontera en hund liksom. Men visst, jag har ju inte gjort den så jag vet ju inte riktigt. Det är ju därför det är spännande att jaga någonting man inte har gjort. Men sen har jag ju varit många bra jaktresor liksom i världen. Visst, det är många kvar att göra. Så att, sen är det klart att som jag sa innan att när man jobbar med det till vardags så då kanske man prioriterar andra. Mm. Dyker ganska mycket nu. Dykning tycker jag det är kul liksom. Mm.
Du har varit många jaktresor, säger du. Om du skulle välja ut en av dem där du känner så här, det här måste folk få uppleva. Vad har du gjort då?
För en annan som är lite yrkesskadad i det där, så det är ju kul att komma ner till stora organiserade jakter. Till exempel i Tyskland som jag sa innan. Liksom. Mm. Framförallt om det är sådana stora jakter liksom, där man skjuter en jäkla massa vilt. Liksom, och det är liksom en organisation som ska sätts på prov. Liksom. Mm. Så är det ju en fantastisk upplevelse att vara med på. Mm. Det är lite som jag sa innan, att det är alltid kul att komma iväg och jaga. Mm. Eller roligare kanske än att jaga hemma liksom, när man ser nya saker.
Men det känns som du är ändå rätt man på rätt plats. Alltså det du tycker är roligast är ju också då, säger du, se liksom organisationen runt det. Många tror jag nästan inte reflekterar över det, för de är där för att bara jaga. Mm. Men det liksom känns som att det är en av dina stora drivkrafter. Det är ju att...
Ja, men det är ju mer en serviceman, en jägare liksom, att man serverar andra liksom. Det är ganska lite jag jagar själv egentligen här hemma liksom på Trollhjumby, utan det är ju mer för att organisera jakt för andra.
Ja.
Så är det. Det är inte riktigt yrkesjägarens roll som det var förr i tiden. Då anställde man dem för att man skulle skjuta en massa vilt för att hålla undan kaniner till exempel då, liksom, när man hade problem, eller kanske vildsvin eller vad det kan vara.
Mm.
Så att nu för tiden är det mer handlade om ett serviceyrke.
Mm. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig. Jag har lärt mig mycket om mycket. Och framförallt om bockförvaltning och hur du ser på det. Och det hoppas jag att många andra också har gjort.
Vi snurrar bara på toppen.
Ja, jag vet.
Vi får en längre.
Vi får en sån mastodontpodd om förvaltning.
Ja.
Men fan, det är många som säger så. Vi var inne och bara snurrade på toppen lite grann. Och så är det ju.
Mm.
Men jag är jätteglad för detta samtalet.
Mm. Kul. Trevligt.
Tusen tack.
Tack själv.
Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Det är helt underbart att ni gör det. Och jag hoppas att ni hänger med oss, för den här podden kommer släppas varje torsdag hela vägen fram till jul. Och varje vecka så träffar jag då en ny person som jag intervjuar. Och redan nästa vecka, då är det dags för Håkan Dalby. Och då kommer vi att fokusera på skytte. Vi kommer prata om fågeljakt. Och Håkan har även en hel del bra tips på hur vi ska tänka, hur vi ska träna för att bli bättre hagelskytt. Så missa inte det. Vi hörs nästa vecka på torsdag. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.